jobbigt och liksom lite ångestfyllt att skapa en profil, att liksom fylla i uppgifter och sådär. Och man vill nog gärna så fort som möjligt se liksom resultatet när man kommer in. Och det där gjorde de väldigt, väldigt bra på Tinder.
Hur länge sedan var det vi gjorde ett avsnitt senast?
Jag minns knappt. Det måste vara 2 veckor, 3 veckor kanske till och med.
Oh,
eller?
Gud.
Det har varit ett litet semester från podden.
Ja, alltså jag har inte kunnat. Jag har varit så uppe i mitt eget huvud faktiskt. Ja. Jag har haft en liten kris sen senast.
Ja,
nej.
Berätta om krisen.
Nej, men jag tror att jag har skjutit upp den här konsekvenstänket av vad coronan innebär för mig på alla plan. Så har jag fokuserat på en massa andra problem jag har. Men plötsligt nu då för 3 veckor sedan när det blev nya restriktioner, större sjukdom. Och framförallt då om man tittar för mig då professionellt så det kommer dröja. Alltså det kommer ju, vi pratar ju om 1-2 år till innan vi kommer vilja eller kunna samlas i en publik. Och det är ju alla jobb jag gör är ju framför publik. Och jag tror att man lever på hoppet så att jag har tänkt så här, men snart börjar det. Men nu så har vi ju förstått att även om vi kan vaccinera oss så kommer det dröja i alla fall. Och då blir den här vanliga gamla livskrisen, jaha, vad ska jag göra då? Vem är jag om jag inte är en komiker? Vad händer med försörjning? Vad händer med... Men jag tror att... Jag jobbar ju på radion, men jag är ju bara timvikarie.
Just det.
Så att jag har... Och jag har tänkt att det ordnar sig och sådär. Men plötsligt så blev det så oerhört tydligt att... Och sen är det ju så att de behöver ju inte hur mycket jobb som helst.
Nej.
Så att plötsligt satt jag där själv och bara... Hjälp! Och framförallt identitetskris. Vem är jag om jag inte... sån som, ja. Och då gör jag som jag brukar när jag får en sån kris. Jag stänger av typ allt och försöker lyssna inåt. Mm. Och blir en liten flumtant. Mm. Så att jag pausar ju mina sociala medier. Och alltså man får nästan passa på lite grann. Alla ja, är ju ändå halvisolerade och sitter i sitt. Så då, det är inte så här, man missar inte massa middagar och fester och jobb.
Nej, precis, man försvinner inte från, liksom, som du säger, från mötesplatserna fysiskt. Det är inte som att, var är Karin någonstans? Hon brukar vara här. Utan det är ju ingen annan som är där heller, liksom.
Nej.
På något sätt.
Så att jag har liksom suttit hemma, mediterat, tränat, varit i skogen och funderat. Och det är jävligt spännande det här med att i början, precis som man stängt av, så är det skitläskigt. För då måste man ju bara så här träffa sina egna tankar och alla. Och det är så fruktansvärt jobbigt. Man vill bara springa iväg eller bara göra något annat. Men sen när man har gått över den pucken och verkligen börjar lyssna inåt, då kommer lugnet.
Det låter
ja, men det ordnar sig. Ja, men det är bra. Men de första dagarna är det ju förjävligt liksom. Det är som att avgifta sig från jag vet inte vad. Framförallt sociala medier tror jag för min del. Jag är ju liksom så här, men jag är inte ensam. Jag har mina sociala medier.
Ja.
Nu sitter vi ju hemma hos oss själva och gör den här podden. Eftersom nu är jag
distans,
sjuk också.
Ja. Ja, precis.
Tjoho, livet leker. Ja, men jag är ute på andra sidan, jag mår lite bättre nu. Hur mår du? Vad har du gjort?
Ja, men jag har ju... Ja, vi har ju, när vi startade den här podden så har ju vi hela tiden sagt att så här, vi ska inte podda om vi inte känner att det är roligt så att säga, eller om man inte känner lust. Och, så att jag har ju också känt från mitt håll, även om du kanske var den som så att säga, mer akut kände att du behövde ett breaka, så kände väl jag också så här, ja, att det var ganska skönt att ta ett uppehåll. För att jag kände också att med så här, det var ju liksom en vecka med vabb på 100% eller på säga, och så var det jobbgrejer som var ganska intensiva nu för några veckor sedan, och då kände man verkligen så här, nu är det inte så mycket tid över i kalendern på att trycka in även en poddinspelning, så det var ganska skönt att så här, okej, ta det lite lugnt då. Så att, men i övrigt så måste jag säga att jag mår ganska bra, tycker jag, eller så här, hyfsat bra. Det är årstiden har växlat, som jag brukar säga, det har blivit liksom ja, november-december här. Och det är den här jobbiga tiden. Oktober-november är ju alltid jobbigt. Plus då liksom extra jobbigt i år på något sätt.
Ja, och, såklart.
Så det, men det är, jag känner väl inte, jobbmässigt och sådär så är det ju liksom, vad heter det, som vanligt så att säga. Men alltså jag har ju inte det där hotet framför mig, men vem vet, det är ju så mycket som är osäkert om framtiden att man aldrig vet vad som, alltså med trygghet och sådana saker. Men det är ju många, tänker jag, som sitter just i den känslan att så här, nu sitter jag still och bara håller skeppet här för att jag vet inte vad som kommer hända.
Men, jag tänker mycket på kärlek också, det här med att men jag har ju en kärleksfull relation nu och det är ju i princip, jag träffar bara barnen och honom.
Mm.
Och det är ju, för jag tänkte på, jag läste lite i gruppen också, att många som, vår Facebookgrupp, att många som skriver just att det är så ensamt nu och det är jobbigt. Men det är också en väldig påfrestning att vara ett par.
Mm.
När man är isolerad ihop. Och då har ju vi ändå inte så mycket problem eftersom varannan vecka så ses vi inte. Så då får vi en liten paus.
Men ni får inte så mycket kanske egen tid utan vare sig partner eller barn så att säga. Förstår jag, menar, det är antingen
eller.
Nej,
men vi kan ju välja att inte träffas. Men det blir ju det här, det blir ingen input från någon annan.
Nej.
Så att jag märkte att jag började må kast och liksom, det gjorde jag, det märkte jag genom att jag blev sur på honom.
Ja.
Ja, men det är det, man liksom speglar sig mot den man träffar. Ja. Och i vanliga fall brukar det späs ut, man träffar folk på jobbet som säger så här, gud vad du är sur, eller kompisar, eller syskon, eller vad som helst. Nu är liksom en person, alltså verkligen en person, ja, förutom barnen då, som får bli den här som man kan studsa mot.
Mm.
Har du känt att du har varit ensam?
Ja, både och, för grejen att jag märker ju också, apropå liksom att det kan vara jobbigt att vara i en relation, att jag märker ju också så att tanken på att gå in i en relation, det har ju vi pratat om förut massa gånger, men när man börjar känna att det känns som en belastning, att så här, gud vad jobbigt det skulle vara att vara i en relation. Det säger ju någonting också om var man befinner sig mentalt. Liksom, att man är så där lite sliten och trött och tycker att så här, men jag har nog med min egen ångest. Ska jag behöva ångest över liksom en, hur en relation går, så att säga. Det är ju inte liksom, det är ju verkligen inte business as usual, om man säger så här, i tillvaron. Liksom. Så känner man ju.
Är du på några dejtingappar nu?
Ja, det är ju. Men jag är ju inte, jag är ju inte direkt aktiv, kan jag inte påstå. Alltså det där är så intressant. Det är ju så här, det här att man glider tillbaka i att bara liksom titta i apparna. Och så kanske man matchar med någon och så händer ingenting. Och man gör ingenting. Och man bara så här, ja, nej, ja. Alltså ungefär som en...
Får du någon liten kick av det då? Eller blir det någon liten så här mindre ensam? Eller vad gör den med dig, tror du?
Det blir nog bara förströelse, tror jag. Det är lite som att dra en kasinomaskin och se om man vinner något på nästa drag, så att säga. Att jag tycker inte att det tillför så mycket egentligen. Men, ja.
För det hör jag ofta om ju, att det finns den här beroende, att man nästan skrattar åt, men snart är jag tillbaka igen, för att det finns någon fix där.
Ja, man tar ju ett break kanske, borta några månader och sen så kommer man alltid tillbaka. Men det är ju också för att jag tänker att det är ju också ett väldigt smidigt verktyg just i att träffa nya personer. Men det är, ja.
Men är de inte byggda så också att mycket handlar om bekräftelse? Att jag tänker att om vi bara, alltså, så mycket skit som vi har pratat om olika dejtingappar för att det egentligen är helt omöjligt att träffa någon på ett sätt. Mm. Eller att det finns väldigt mycket dåliga saker med dem också.
Ja, men precis.
Men ändå så är vi ju tillbaka, eller du och flera andra.
Ja. Ja, men jag kände ju, har ju alltid känt att liksom dejtingapparnas affärsmodell skulle vara att vi inte skulle lyckas träffa någon, för då skulle de förlora sina kunder, så att säga. Och det är ju det är en sån här genomgående grej som jag har eller som man har också skämtat om lite grann. Och så har man
men är det inte så då?
Ja, men det är ju grejen att jag pratade ju med en bekant, Christian Landgren, som ju är gammal är han. Han är ju, ja, om man är lika gammal som jag så är man väl gammal då. Men han har ju jobbat med sånt här i jättelänge. Dels har han ju varit med och byggt en dating site som heter Shake My World.
Ja, den kommer jag ihåg.
Och det var väl ungefär 10 år sedan, eller det var 2007 någon gång och sådär. Och
sen så är jag ju... Vad gick den ut på? Ja,
den var ju väldigt inriktad på att man snabbt skulle ses. Det var alltså aktivitetsbaserat, att det var så här, göra aktiviteter tillsammans med andra singlar och sådär. Men jag gjorde en liten sådär intervju med honom som jag tänkte vi kunde köra ett klipp med här, där jag frågade just kring det här, hur funkar en dating-site apropå det här med, är det verkligen så att man tjänar pengar ju sämre det går, eller hur ser det ut?
Nej, men nu har inte jag insikt i hur just Tinder utvecklas, men när vi byggde en dating-site så var ju såklart vårt största och viktigaste mål var att få folk att bli kära och hitta, och egentligen vi firade egentligen, vårt mål var att få se liksom bröllop och liksom bröllopshälsningar från folk som hade träffats via vår dating-site som vi hade byggt då, Shake My World. Och det fick vi, så att, liksom, och det är ju utgångspunkten. Så här, och någonstans är det också utmaningen för dating-sajter. För att där har du inga lojala kunder. Du kan inte jobba med liksom, långsiktig marknadsföring och liksom, den typen, utan du jobbar med helt andra metoder. Det är väldigt, väldigt marknadsintensivt egentligen. Du får, liksom, får bygga varumärke och förtroende. Snarare än liksom det som kanske vanliga sociala nätverk och sådär har mycket nytta av, att man liksom har lojala kunder som stannar kvar länge och så. Så det är lite en annan mekanism egentligen. Men utgångspunkten är alltid att få så bra träffar som möjligt. Få de som verkligen har störst chans att dejta, att de får kontakt egentligen.
Jag fattar inte riktigt.
Nej, men han menar ju det här med att det är inte så att det är bättre ju sämre det går för folk, utan du måste bygga ett värde i tjänsten, för att annars får du inga användare överhuvudtaget. Folk måste känna att det här är någonting som bidrar positivt. Och sen så, men sen så är ju då inbyggt i det att dating-sajter är något som många använder tillfälligt för att träffa någon, och sen försvinner man som användare. Medans om man är Facebook till exempel, då kan man på något sätt rekrytera användare, man kan få in användare och de stannar kvar, de kommer fortsätta stanna kvar, och man liksom jobbar väldigt mycket på att bygga lojalitet med de redan befintliga användarna. Medan alla datingappar måste lägga mycket större del av sin budget på marknadsföring för att hela tiden få in nya personer i, liksom nya kunder helt enkelt som använder tjänsten, för att annars så blir det ju inte värdefull heller.
Men kan det inte vara så då att de matchar nästan helt perfekt?
Ja, men precis. Så skulle det ju kunna vara. Men det som han gjorde, och det som vi pratade om det också, jag och Christian, att det som man förr gjorde med, du vet, långa checklistor och man skulle fylla i så här, och hårfärg och allt vad det var, och längd och på korsen och tvärsen, så liksom att det var ju så det såg ut på Match.com och Mötesplatsen och alla de här. Det var väldigt så här, långa formulär liksom. Och sen hände det ju ändå någonting när Tinder kom framför allt, och då det påverkade ju även hur andra datingappar funkar idag. Men det Tinder gjorde var ju egentligen att skala bort alla de här formulären och bara vara liksom bild, kort, eller några bilder, kort text, info om ålder. Men det de kunde också göra var ju att koppla det till ens Facebook-profil till exempel, och få lite såna data bakom kulisserna kring vilka är vi sammankopplade med, hur geografiskt och allt sånt där, var befinner vi oss, och mycket sån där data som man inte ser liksom i appen. Och vilket gjorde
Tinder det?
Tinder gjorde ju det. Och Christian pratade faktiskt om varför Tinder blev så himla stort. Vi kan lyssna på det också.
Jag skulle säga att det som gjorde Tinder liksom det absolut bäst, det var att de gjorde den här onboarding-processen, så när man startar ett konto, så otroligt smidigt som det bara gick att göra. De verkligen analyserade, vad är nu hindret? För att jag tror att de flesta känner igen sig att det är jobbigt och liksom lite ångestfyllt att skapa en profil, att liksom fylla i uppgifter och sådär. Och man vill nog gärna så fort som möjligt se liksom resultatet när man kommer in. Och det där gjorde de väldigt, väldigt bra på Tinder när det kom då. Delvis för att de kopplade ihop det med Facebook, så att man kunde ladda in liksom Facebook-profilen och bilderna och informationen och mejladress och allt sånt där därifrån. Men också hittade då, liksom, kunde baka in vänner som redan är singlar på Facebook, så att det liksom blev personer som någonstans är ganska stor chans att de faktiskt ligger ganska nära dig redan som det är. Så den typen av liksom onboardingprocesser som är smidiga och enkla, de tjänsterna brukar just för den här typen av matchningstjänster öka ganska mycket då, i popularitet.
Men där har vi ju då förklaringen till varför det ofta blir fel också på Tinder. Mm. Därför att det är så lätt att gå med. För det han säger är att det är ju motstånd att sätta sig och då skriva en uppsats om vem man är och sitt liv och allt det här. Det kräver ju en viss del av intro, vad det nu heter, perspektiv. Ja. Så att man tittar inåt, att man
själv,
också måste självkännedom, formulera.
Liksom, att veta ja. Vad man själv, det är väl den svåraste utmaningen, veta själv, vad är det man, vem är man och vad behöver man? Liksom.
Och vad behöver man? Då måste man liksom formulera det. Och det kan ju ta kanske en vecka om det ska bli bra. Mm. Och då fattar jag att man hoppar över det steget hellre och bara lägger ut något. Men problemet är, det steget går inte att hoppa över om man ska träffa någon. Nej. Så det blir lite som att äta en, istället för en grov macka om man är riktigt hungrig, så käkar man en toast lite snabbt. Ja. Och så känns det skitbra, men man blir hungrig igen efter 5 sekunder. Alltså det är lite ja. Samma grej.
Ja, ja, ja. Det är ju också det här liksom, swipandet är ju verkligen en sån, det går så otroligt snabbt. Men grejen, Christian hade ju också en teori om det här med, för min tanke var ju så här, jag vet att Christian har jobbat mycket med AI till exempel och gör ju det nu. Mm. Och det liksom, och då om man tittar i framtiden då, kommer liksom artificiell intelligens vara lösningen, kommer den förstå mer än vad vi själva förstår om oss själva så där, och kunna matcha oss mycket bättre och sådär, men han tycker ju att man överskattar ju liksom AIs möjligheter ganska mycket i nuläget, att visst, det där kanske kommer, men det kanske är 100 år framåt, 50 år framåt, vad vet jag, men,
ja,
men, så här, medans, nej, men ett område som han inte, som han nämner, som han inte, där det verkligen funkar, det är ju till exempel att välja lägenhet, att förstå så här, vilken sorts boende vill du ha?
Jag gjorde faktiskt, apropå, jag gjorde faktiskt ett AI som studerade vilka typ av lägenheter vi gillar. Och där funkar det ganska bra. Där kan AI liksom baserat på, om du får liksom bild på ett antal lägenheter och så får du trycka om du tycker ja eller nej, så här tycker jag bra om det här, tycker jag dåligt om det här. Sen så baserat på mycket information, för där finns det rätt mycket fakta liksom, att man har en balkong, har, när är den byggd, hur nära stan ligger, hur nära kommunikation och var är närheten till dagis eller skolor och sådär. Det finns ganska mycket mönster som man kan hitta liksom, som man kan matcha mot. Så att bara genom att se bilder och sen ja och nej, så kunde jag liksom göra en tjänst som gjorde att du kunde hitta bättre lägenheter eller bättre bostäder egentligen, baserat bara på några få klick egentligen. Men det i sin tur betyder egentligen bara att det finns ganska enkla mönster bakom lägenhetsletandet. För man är relativt rationell när man tittar på lägenheter. Det är liksom, det handlar om priser, om storlek och kanske lite så här stil eller så där. Men så är det ju inte när man letar efter en dating eller liksom en framtida partner liksom. Då har man, de är väldigt irrationella, och det är där det, liksom det stora kruxet uppstår. Vad ska du utgå ifrån? Och det man kan se också, mycket av det vi insåg när vi byggde våra datingprofiler, så var det så här, vi kunde sätta matchningsprocent mellan olika personer baserat på om man hade sagt liksom, allt från värderingar, politisk läggning eller om man har barn eller inte, eller vilka partier man röstar på eller hur lång man är, alla såna här saker. Men vi kunde, med de här matchningsprocenten i sig och korrelationen mellan det och folk som gifte sig eller folk som gick på dejt och träffades och matchade och så där, det var inte så himla bra. Så att de här liksom direkta kopplingarna som man själv tror, för när man beskriver vem det är man vill träffa, så kan man ju ganska snabbt så här beskriva det på någon sorts lista. Så. Men det är ju liksom den rationella hjärnan. Men det är inte den rationella hjärnan som tar beslut, utan det är den här, så här den äldsta delen av hjärnan, primalhjärnan, vad heter den? Liksom den här liksom, den äldsta, den har inget språk, den har inget språk, så den kommunicerar ju genom den här liksom moderna hjärnan och försöker liksom moderna hjärnan sätta liksom någon sorts förklaring på vilka typer av beslut man tar. Men det är därför det är så svårt också att svara på de här frågorna. Det är därför det blir så liksom, de här dating-sajterna som kräver att man först beskriver vem är du vill träffa. Man sitter där och undrar. Liksom, man måste vända på hela den processen.
Det är ju svårt att beskriva sig själv. Det är processen att träffa någon är väldigt komplex. Dessutom så visar ju också liksom när man då tittar på vilka som blir ihop och så här, ja då stämmer inte alls de här skallkraven i formulären. De stämmer ju inte med den andra personen. Det pratar ju du om med Anders till exempel, att så här, ja men på pappret så kanske det inte alltid är rätt person, men det lyckas ändå uppstå någonting. Och den där liksom, det där magiska, det är liksom är inte riktigt ett Excelblad i liksom en rekommendationsmotor, utan det är svårare att göra och AI-tekniken är inte där ännu helt enkelt. Så det tycker jag är...
Fast det är ju också skönt, ja, att det finns något magiskt och något så här, någonting som inte det... går att räkna ut.
Det är lättare att välja det är lättare att välja lägenhet än partner helt enkelt.
De gjorde, jag kommer inte ihåg om jag har sagt det, men de gjorde ju ett försök att skapa humor med AI. Och då matade de in alla roliga tweets liksom. Och man matade in hur mycket som helst. Twitter är ju stort, många lustigkurrar där. Men man kunde, och man matade också in en väldigt massa skämt. Sådana som finns av liksom både humorister och andra roliga. Men det gick inte att få till skämt.
Nej.
Det gick inte att få till. Dels så när de lät en robot läsa upp skämten. Jag såg ju en av dem i Paris när jag var på techmässa. Så kunde de inte timing. Det gick inte att programmera timing.
Nej,
för timingen handlar ju om när publiken, vad de är och hur de mår. Alltså det här statiska gjorde att det blev platt. Mm. Så en människa kunde säga samma skämt och då skrattade alla. Men en robot kunde det inte. Det var det ena. Och det andra var att de klarade inte av att räkna ut en rolig poäng. Nej. Det gick inte. Och då är ju jag glad då, även om jag inte får vara komiker längre kanske, att det finns något magiskt med humor. Men det är samma med kärlek alltså.
Men det var inte som den där, när Microsoft skulle lansera en Twitter-bot som skulle twittra och liksom började spotta ur sig superrasistiska tweets på fem minuter, för att den hade så att säga skannat av de befintliga tweetsen som fanns och utifrån det skapat en persona och insett att ja, det finns rätt mycket skit här på den här plattformen, så att då liksom återskapades det i form av, de fick ju stänga ner den på bara några minuter. Det var ju så jättestort fiasko liksom. Det är inte så lätt som man tror att skapa sånt där.
Nej, för den skapar ju, AI funkar ju ut efter den data som finns.
Precis.
Och är datan kvinnoförnedrande, för det blev den ju också.
Ja.
Det var samma med, det kom en sån här hubbot som faktiskt har, som är, vad heter det då? En medborgarskap i Saudiarabien.
Ja.
En hon är det. Och henne gjorde de samma sak, de matade in och också lärde, hon fick lära sig av intervjuer.
Ja.
Och hon blev ganska dryg efter, ganska snabbt.
Oh, gud.
Men okej, okay, men nu måste vi sammanfatta det här och bara, så att det bygger ju ändå på att det är att folk hittar någon, träffar någon och gillar att vara på dejtingapparna.
Ja.
Men det bygger också på att man snabbt kan registrera sig och komma igång.
Ja, utifrån appens eget, alltså affärsverksamheten bakom appen, så bygger det ju på att snabbt komma igång och bli nöjd användare så att säga. Att det ska inte vara så mycket trösklar att starta tjänsten. Och sen,
men ja, egentligen så borde det vara det som är grejen ju. Vi kanske tröttnar på de här snabbmatsdejterna och går tillbaka till det här med formulär då. För jag tror det går inte att hoppa över det här steget. Vem är jag? Vad vill jag ha?
Nej, frågan är om pandemin liksom har skapat den, har så att säga trögat, vad säger man, gjort det långsammare, trögat ner systemet och gjort att folk tvingas på något sätt sitta lite längre och prata, skicka meddelanden liksom innan man ses, innan det går till nästa steg. Och det kanske gör att man kan undvika vissa sådana där snabbmatchningar där man bara ses snabbt och så känns det jättefel. Men
vad tror du? Tror du att det blir så? Har du testat förresten videochatta på någon datingapp?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Däremot har jag ju testat att liksom höras via video och sådär. Men tidigare också menar jag, det här att man kan ta ett videosamtal eller ett vanligt telefonsamtal för den sakens skull.
Mm.
Det har man, tycker jag, man har hört och sagt ganska länge, att bara genom till exempel ett vanligt telefonsamtal så hör man ju väldigt mycket på en person. Alltså man får ju mer data så att säga kring hur personen är, som låter på rösten och personlighet och apropå humor och sånt där.
Men har du gjort det mer nu i och med coronan?
Nej, det kan jag inte säga. Sen har inte jag... Ja, det var väl... Ja, vi pratade ju där i våras och somras när jag dejtade lite, så det var väl inte så stor skillnad upplevde jag just då. Men då hade de nog inte lanserat alla de här videofunktionerna än riktigt, tror jag, men...
Nej, det kom ju nu inte för så himla länge sedan.
Ja, Men jag tror att för mig hade det nog varit mer naturligt att bara liksom byta plattform. Man säger så här, kan vi höras på, ja, du vet, på FaceTime? Eller, alltså, det spelar inte så stor roll, tycker jag, om det finns inbyggt i appen eller inte. Men det som jag tänker händer nu är väl ändå att man du vet, så här, har du förkylningssymptom? Alltså man går igenom sådana där saker och också är väldigt restriktiv med att ses.
Och jag har sett att många har skrivit också att de är, positiv immuna. Ja. Alltså att de har positivt immuntest. Att
just
det,
så antikropps...
Så här, jag har en snygg bil och antikroppar. Alltså förr så var det kroppar som gällde, nu är det antikroppar.
precis. Nej, men jag tror att det pratas ju mycket om sen med vaccin, om det kommer vaccin, att man ska kunna få papper på det också, apropå att kunna resa utomlands till exempel. Och så här, då ska, kan man säga, visa upp så här, jag har vaccinerat mig mot covid-19. Kanske blir samma på datingapparna. Du får ladda upp en så här bild på ditt certifieringsbevis och får en sån här verified profile för din liksom din signatur.
Gud, vad
så här,
hemskt.
Ja, det blir ju... Ja,
mina kompisar som dejtar, de går ju väldigt mycket promenader nu.
Ja.
Det är promenaddejter liksom, som man håller sig. Och då, det är också lite roligt så där. Då handlar det ju om hur mycket tycker jag om den här personen? Tycker jag om den så mycket så att jag kan komma nära och kanske bli smittad?
Jo, men jag tänker att det är
sen
ändå...
när det väl gäller.
Jag tänker att det är ändå så här... Även om det blir så att säga slutresultatet, så känns det ändå som, det är ju ändå positivt att man då har varit försiktig och kanske inte kommer till det steget på första dejten så att säga, utan du liksom, och då promenaddejter är väl ett jättebra sätt, tycker jag, att så här, gå och prata med någon, då får man också en väldigt bra känsla för hur personen är.
Ja, så det kanske är positivt då på något sätt med det här.
Jag tror det är jättepositivt för om man säger så här, hållbara relationer. Det är kanske negativt om du bara vill ligga runt och träffa så många som möjligt, men det är nog positivt om du vill skapa liksom en commitment helt enkelt med den du ska träffa.
Det kanske finns något positivt även för oss som är par då, att vi verkligen, verkligen får lära känna varandra nu.
Ja,
i vått och torrt, gott och ont.
Men tror du att vi kommer titta tillbaka om 10 år och prata om så här... Antingen alltså corona babyboom eller liknande, kanske inte att det skedde under corona, men som en så här, du vet, rekyl efter, precis som efterkrigstiden är så här, du vet, det var då liksom, jag menar, 40-talisterna i sena 40-talet som liksom blev till där efter andra världskrigets slut till exempel. Tror du vi kommer se samma sak nu?
Det är inte helt omöjligt. Jag såg förresten att en kvällstidning hade en artikel om hur man har bäst Zoom-sex.
Oj, oj, oj.
Ja, men det låter helt värdelöst. Men annars i terapisammanhang, om man går i parterapi och har problem med samlivet, så brukar en sån här standardgrej vara att vid första besöket så bestämmer terapeuten, ni får absolut inte ha sex nu. Ni får inte ha sex på flera månader, eller i alla fall en månad. Mm. Och det första som brukar hända är då att man har sex. Och jag tänker det är lite samma sak här med coronan. Ja. Så sen när man då inte, när man blir utsläppt i grön, på grönbete igen, jag tänker att då kommer sex och kärlek kanske blomstra. Och kanske, alltså nu sitter jag är lite optimistisk då, men att det kanske verkligen är att så här, allting får ta lite längre tid, man hinner titta inåt lite, och sen så kanske man får världens fart, att man bara, fuck it, nu går jag fram och säger. Ja. Men, det är för er som är singlar.
Just det.
För oss som är i relation så tror jag kanske att vi får se en, och det har vi redan sett statistik på, en enormt stor skilsmässofrekvens.
Mm.
Och det, jag kan ju då som har varit separerad, även om jag inte varit gift, 2 gånger, alltså 2 stora separationer, så kan jag ändå säga att separationer är ju egentligen bra.
Mm.
I sig också, även om det är fruktansvärt jobbigt och kris och så kanske är det bra på det sättet också, att man faktiskt verkligen börjar titta på den man lever med och kolla så här, är det här?
Man vaknar upp liksom och får den där, tvingas vara nära helt enkelt under en längre tid. Och sen så har man ju såklart hört väldigt jobbiga historier om att så här, misshandelsfallen har ökat och hustrumisshandel och sådana saker. Så det är ju såklart
och
negativa
alkoholen.
Konsekvenser. Ja,
alkoholen.
Precis. Alltså, det är logiskt, det är på ett sätt, men det är jävligt tragiskt också.
Ja, alltså nu låter det så himla lätt när jag säger det, att det här kommer liksom... Det gör ju ont att förändras, men det är ju som vi går in i en förändring tid på riktigt nu. Jag tänker att vi alla har tänkt så här, snart, i höst, i vår. Mm. Jag tyckte verkligen att det var en stor grej. Nu så här, vi kommer nog behöva ha det så här ett år till, minst. De intervjuade en historiker som har liksom bara tittat historiskt på pandemier. Mm. Som sa, men jag förstår inte varför... Det finns ingen pandemi i historien som har gått över på 2-3 år. Då har vi inte haft vaccin i och för sig, men
nej, just det.
Det lät så otroligt övertygande.
Ja.
Gud, vem vet hur vi kommer ur det här? Du kommer ut och bara så här som en sexgud.
Ja, men gud! Tvärtom, tänker jag. Det är ju så här, ja.
Jag kommer ut som... Efter pandemin, jag kommer väl skola om mig nu. Jag sitter och tittar på digitala utbildningar.
Mm.
Jag kanske blir det något helt annat.
Det är ju någonting som sker generellt i samhället, tror jag. Att folk tittar på sig själva och lite så här, vad jobbar jag med? Är det här jobbet viktigt för samhällets fortlevnad, så att säga?
Oh,
och behöver se någon nytta i att, eller se att jag själv skulle kunna liksom chippa in någon annanstans. Det är en sån självrannsakan som... Alla sådana som är som jag, eller på att säga, som sitter framför en dator hela dagarna och jobbar, kan ju tänka så ibland att så här, när man hör hur de har det i vården och ja, för den delen skolan också, men att man känner att så här, det här att skapa mening i tillvaron liksom.
Ja, och så är det lite här med status och så, det går inte att, det, alltså det, ja.
Nej, vi kan inte leva ut, vi kan inte leva ut vår status.
Nej,
det.
Nej, det går inte alls. Och det ser man på alla stackars influencers som sitter på Instagram nu och bara verkligen försöker skita ut någonting som de ska kunna koppla ihop med något man säljer. Så jag tycker så är jävla tur att man inte är influencer.
Ja.
Jag är bara komiker utan skämt.
Men det är ju nu, det är nu man ska bli så här, baka hemma influencer finns det ju en del. Alltså baknings,
just
matlagningsinfluencers. De går det ju bra för, tänker jag. För det är ju många som gör liksom, allt man kan göra från hemmet kan man vara influencer inom.
Ja, jag har ju en hel del följare. Jag skulle ju faktiskt kunna vara en så här krisinfluencer som sitter och gråter och vaggar och så här, är så himla dålig. Vad jag har gjort med mitt liv? Varför kom jag inte längre? Va?
Hoppas du inte blir det, Karin. För din skull framförallt.
Jag tror det är det. Är inte det som gäller lite den här personliga tragedin? Och det är ju också svårt att sticka ut nu. För nu har vi alla en stor tragedi. Vi är i den här krisen och tragedin tillsammans.
Ja, men det sa man ju innan pandemin. Psykisk ohälsa som influencer-grej liksom. Det var ju en grej som man nästan behövde ha. När alla hade tröttnat på ytligheten och sälja liksom smink och kläder. Då blev det liksom, men nu ska alla gå ut och säga att man... är deprimerad och så här, då blir det ett sätt att knyta an. Och det är ju såklart att det är det, att man liksom delar mer privata saker.
Och jag var ju väldigt tidig med att dela min psykiska ohälsa på alla sätt och vis då, så att jag var lite före där. Nu kanske jag ska dela psykisk hälsa då?
Precis, vända på det.
Men det är roligt med tajmingen ändå, alltså att vi startar den här podden när det dejtas så lite som...
Ja.
Ja, det heter ju
det dejtas ju en del, får man väl säga, tänker jag. Alltså jag tycker ändå man hör de singlar man känner som, men det är som sagt det är ett annat landskap. Det ser annorlunda ut och folk har andra sorters relationer. Men kanske också så här, i brist på att överhuvudtaget ha något annat att göra, så blir dejting ändå någon grej man kan göra. Alltså typ så här på distans eller whatever, men folk går ju inte på bio eller går på restauranger eller vad som helst, då kan man ju så här sitta och prata med en annan människa i alla fall.
Men vad tror du då om framtiden?
Jag tror på nästa sommar kommer vara lika bra eller bättre som den sommar vi har bakom oss.
Den var ganska bra.
Och den känslan man fick då under sommaren var ju så här, ja, vi kanske överlistade viruset. Det kanske inte blir något mer nu. Men med lite tur och lite vaccin så kanske nästa höst liksom inte kommer en sån här stor tillbakagång och att vi liksom långsamt börjar. Men det du sa i början var ju också det här med, det är ju en sak att restriktionerna lättar. Men kulturen och beteendet, det är ju något helt annat. Och där kommer man ju säkert för många år framöver vara så här, ska vi verkligen sitta 200 personer jättetajt i den här restauranglokalen? Mm. Alltså den här tanken hela tiden kommer ju finnas kvar mycket längre än myndigheternas restriktioner. Så hur det påverkar liksom samlivet och kulturen, det är ju jättesvårt att säga. Men
kärleken kommer ju aldrig ändras. Alltså hånglet... sexet, kramet. kan man gå i det och vakna?
Jag tänker tvärtom att det spirar väl mer än någonsin, just att det lite förbjudet också. Det är så här undantagstillstånd och ja, lagom förbjudet. Vi ser fram emot framtiden.
Men det gör vi.